Sam, har du vallskorna på?
Jajamän.
Bra, då är det dags att virvla ut i både valser och polkor och andra medryckande danser. För det är nämligen valskungen själv som har skrivit den operett som vi ska prata om idag. Valskungen är väl ett passande epitet?
Absolut. Det är ju Andersönen, Blauendona och allting sånt där. Det förknippar man ju verkligen med Johann Strauss.
Just det. Och precis som bubblorna stiger i champagneglaset så stiger humöret när man hör operetten Läderlappen av Johann Strauss. Och välkommen till denna sprudlande operaguide med mig, Britta Svanholm-Maniet, om Läderlappen av Johann Strauss, som sagt. Och vi kan väl börja med att väldigt kort reda ut släktförhållandena i familjen Strauss, för de är ju några stycken. Nu är det sonen vi pratar om, eller hur, Sam?
Ja, det finns ju två kända Johann Strauss. Men om man bara säger Johann Strauss, då menar man sonen Johann Strauss och inte pappa Strauss. Pappan har ju skrivit Radetzky-marschen och Johann Strauss har skrivit alla de fantastiska kända valserna och andra härliga stycken.
Och så har vi bröderna också, Josef och Edvard, också kompositörer.
Ja, men precis. Också de har skrivit fantastiska valser och polkor och mazurkor och allting sånt där. Däremot så är ju vare sig Oscar Strauss med ett S eller Richard Strauss släkt med de här Straussarna. Det måste man komma ihåg. Just. Även om de också har skrivit valser.
Ja, och så har vi ju Sam Jakobsson också då, som är musikläggare och operansvarig med mera på Sveriges Radio P2, som du hör här. Välkommen, Sam.
Tack så mycket.
Ja, för somliga kanske det också är på plats att påpeka att den här podden inte kommer att handla om seriehjälten Läderlappen, även känd som Batman numera här i Sverige, av tecknaren Bob Kane och manusförfattaren Bill Finger. Det är en helt annan historia. Den får vi ta en annan gång om den är musiksatt. Hur som helst, operetten Läderlappen hade premiär 1874 på Teater an der Wien. Och det var inte en omedelbar braksuccé, men tillräckligt bra ändå för att den skulle få luft under vingarna och flyga ut över Europa. Och ett tag senare så hade den fått sitt berömda rykte som operetternas operett. Men just det epitetet, det är det ju fler operetter som gör anspråk på, eller hur?
Ja, men man kan säga i den här operettepoken så är det den här operetten som är operetternas operett. Och om man går fram lite granna till Franz Lehars tid, då är det ju Glada änkan som är operetternas operett. Men det är en liten annan epok.
Just det. Har vi rätt ut det också? Inledningsvis så hörde vi här ett pärlband av låtar ur Läderlappen. Och det går ju att fortsätta analogin med champagnen, för lika berusande som ett glas champagne kan vara, lika brusande är melodierna, tycker jag. Håller du med?
Ja, absolut. Och som du sa i början så, det är faktiskt så, varje gång jag hör den här så blir jag på bättre och bättre humör ju längre pjäsen går.
Låter underbart. Vad skönt att vi ska leva med den här pjäsen då i 20-25 minuter framöver. Och vi ska återkomma till melodierna och till tonsättaren Strauss, men först så ska Per Feldzin få chans att reda ut den här lite invecklade historien som är operetten.
Läderlappen är en förklädnadsexplosion. Ingen är den är. Och det berättas med hjälp av en honungsburk fylld med den mest melodiösa musik man kan tänka sig. Det är 1870-tal i Wien och i de rikas salonger flörtas det vilt och dricks champagne i massor. Men en av de rika, Gabriel von Eisenstein, ska sitta av ett kort fängelsestraff för något bagatellartat. Den kära hustrun Rosalinde är inte särskilt förtvivlad över det. Det gör det nämligen möjligt för henne att träffa sin älskare, sångläraren Alfred. Det är dessutom dubbelt lyckat. Huset blir helt tomt eftersom von Eisensteins kammarjungfru Adele, hon har ljugit ihop en genomskinlig historia om en sjuk släkting som hon måste besöka och därför behöver hon ledigt. Men Adele vill inte arbeta för hon vill gå på prins Orlovskis bal istället. Och till just samma fest går också Gabriel von Eisenstein med sin gode vän Falke. De smiter därmed från fängelset. Och vännen Falke har en plan. Han vill hämnas en incident där von Eisenstein en mycket våt natt klädde ut sin vän Falke i enbart fladdermusvingar och lämnade honom ensam utanför operahuset i Wien. Så, för att alla ska kunna gå på prins Orlovskis bal utan att avslöja sig själva klär var och en ut sig. På balen, i Rosalindes kläder, finns kammarjungfrun Adele, men hon kallar sig skådespelaren Olga. Dit kommer också så småningom fängelsedirektören under falskt namn, efter att han först fängslat Rosalindes älskare Alfred istället för maken Gabriel. Gabriel är ju nämligen också på festen, kraftigt beskänkt och i full färd med att försöka förföra en ungersk grevinna, som egentligen är hans egen fru, utklädd också hon. Ja, hänger ni med? Svårt, eller hur? Men på scenen blir alla de här lurendrejerierna kristallklara och mycket komiska. Alla dricker mycket champagne, alla har hemligheter, alla luras och alla klär ut sig. Och i tredje och sista akten avslöjas allt. Då är vi i fängelset och förväxlingarna blir allt mer komplicerade att reda ut för dem på scenen. Men de lyckas, och när maskerna fallit är alla avslöjade, generade och arga. Men till slut också förlåtna.
Tack för det, Per. Ja, att människorna i den här historien behöver hålla tungan rätt i mun för att inte försäga sig eller råka avslöja sig, det är ett som är säkert. Men det är också tjusningen när man ser den här operetten på scen, och det är kanske lättare än att lyssna på den, eller vad säger du?
Ja, om man verkligen vill förstå historien så är det nog bra att se den. Men vill man njuta av musiken, då kan man strunta i historien. För musiken, den ger så mycket i sig.
Mm. Sen finns det en poäng också med att se olika uppsättningar av Läderlappen. För textförfattarna Hafner och Genet har tillsammans med Strauss lämnat ganska mycket öppet i den här historien. Det finns alltså möjligheter för regissören att göra mycket med det persongalleri som ges. Hen kan till exempel välja vilket kön som ska spela vissa roller. Prins Orlovski kan spelas av både kvinnor och män. Vad finns det mer att välja bland, Sam?
Ja, ett stort öppet kort är ju fängelsevaktaren Frosch, som ju brukar vara en talskådespelare. Och det kan ju vara både män och kvinnor och ja, vem som helst, fast på ett positivt sätt.
Mm.
Och hur som helst ska vi också säga.
Just det, beroende på vem som spelar.
Ja.
Vi ska ta och lyssna på hur det kan låta när prinsen Orlovski sjunger. Och i den här versionen har jag valt en countertenor.
Ich lade gern ihr Gäste ein, man liebt bei mir recht fein. Man unterhält sich wie man mag, auf bis zum hellen Tag. Zwar langweil ich mich stets dabei, was man noch treibt und spricht. Jedoch, was mehr als wird, steht frei, dulde ich bei Gästen nicht.
Här är det alltså en man som sjunger i falsett, men rollen kan lika gärna sjungas av en kvinna. Så det här är en operett som överraskar varje gång man ser den.
Ja, absolut. Och det är ju roligt när regissörerna tar det tillfället i akt och gör någonting som blir kul. Det är ju ändå trots allt så att många har ju sett den förut. Så om man går och kan få en liten överraskning förutom allt det härliga, så är ju det bara ett bonus. Mm.
LED-lappen bygger som sagt på bland annat valser och polkor, danser alltså. Johann Strauss var redan en etablerad kompositör när han skrev operetten, och han hade turnerat mycket med sin orkester bland annat och skrivit det som kanske är hans absolut mest kända melodi, nämligen An der schönen blauen Donau. Så det faktum att LED-lappen innehåller just valser och polkor, det är ju inte så underligt. Men vad är det mer som är speciellt med musiken i den här operetten, Sam?
Ja, jag tycker att det här är en operett som inte är skuren i modell 1A. Utan det är, man kan säga att det är en mer seriös musikdramatik av operettkaraktär.
Mm. Spännande.
Det tycker jag, för att när man lyssnar ordentligt på den så hör man hur otroligt genomarbetat allting är. Och det som händer på scenen illustreras av musiken, och man tycker, ja men här kommer de här och det är trallalas i och så. Men lyssnar man noggrant så hör man att till varje del i texten så är det en lite annorlunda version av den melodin som man kanske framför. Som till exempel Rosalindas stora Chardas. Hon kommer in och varje vers är helt olika gestaltad, därför att hon sjunger om något olika. Så det är inte att, ja nu har jag en tjusig melodi och så har jag tre verser. Ja men bra, nu har jag gjort den här. Utan nej, det är genomarbetat. Och alla delar liksom flyter över i varann. Och Johann Strauss har skrivit fantastiska små överledningar som på ett ögonblick kan kasta om känslan och bädda för någonting helt annat som kommer om en liten stund.
Där hörde vi precis inledningen på den här Chardas, Rosalindes Chardas som du pratade hon om. Och här är Rosalinde förklädd som den ungerska grevinnan på prins Orlovskis bal. Och det kan man nästan höra i musiken.
Ja, absolut. Här har Johann Strauss färgat musiken på ett ungerskt sätt.
Och sen fortsätter den då med alla de här olika delarna som du pratade om. Mm. Men sen är det väl ändå valsen som är väldigt signifikant för den här operetten. Den flödar och flyter fram genom hela pjäsen. Den är ändlös på något sätt.
Ja, precis. Och det ligger ju lite i valsens karaktär. Om man tänker på dans idag så står folk och hoppar till liksom entakt. Är det ju egentligen upp, bom, bom, bom. Men har man vals då, har man kommit till tre, då har det liksom börjat en ny sån här tvåcell och man hamnar på andra benet och då måste man röra sig, och på något sätt så föder ju valsen sig själv och snurrar vidare bara genom att den är i tre takt.
Man måste vidare.
Ja.
Man kan inte stanna.
Nej.
Hur ska man någonsin få slut på det?
Ja, bara det inte blir som i Harga förstås då. Nej. Det vill man ju inte.
Nej. Du, den mest kända valsen i operan, det är väl ändå LED-lappsvalsen?
Ja.
Kören får ju ganska stor plats i den här operetten.
Ja, det är trevligt. De medverkar på ett bra sätt och gör förstås att det blir lite mer omväxling.
Ja. Vinpubliken var van vid den här sortens invecklade historier som LED-lappen är, och förväntade sig kanske också att det skulle vara spel mellan olika personer. Och det är precis på det sätt som Per Feldzin beskrev. det var förstörelse i en värld som var i omformning här på 1870-talet. Och även om vi bara har kommit fram till 1874 så hade små, små sprickor börjat synas. Och de skulle ju drygt 40 år senare riva sönder Europa i första världskriget. Men i det här läget så var det framförallt underhållning som gällde. Och vinarna njöt av den här låtexplosionen som läderlappen är. Och så kanske de också stämde in i Adeles skrattvisa. Och här lyckas ju faktiskt Strauss med det svåra att få in ett skratt på ett mer eller mindre naturligt sätt i musiken.
Ja, det tycker jag. Man blir glad varje gång man hör den här, bara för att hon skrattar.
Det här är ju en smart tjej, det måste man väl ändå säga.
Ja, det tycker jag.
Och det är ju Rosalinde också.
Ja, och ja.
Jag har funderat på vilka som går segrande ur den här operetten. Är det kvinnorna eller männen?
Ja, det kanske är en filosofisk fråga som för lite för långt för att lösa inom ramen för den här podden, skulle jag vilja säga. Frågan är om det är någon som vinner egentligen, eftersom det handlar om att man ska ta hämnd på varandra.
Ja.
Det är väl champagnen då kanske, jag vet inte.
Ja, som har stigit om mot huvudet kanske.
Exakt.
Ja. Man får väl ändå säga att Eisenstein, Gabriel, han är någon form av huvudperson eftersom det är honom det handlar om. Han ska in i fängelse och han ja, går på fest. Och
ja, precis. Det är ju honom det handlar om. Och det är ju han som ska bli dragen vid näsan och det är hans resa kan man säga. Det är verkligen så.
Men då måste ju Falke vara motorn som får allting att hända.
Ja, det är det. Utan Falke hade det inte blivit något.
Vilken plats har då Adele och Rosalinde?
De är ju medspelare och min tveksamhet till din fråga nyss, det är ju det att de är ju medspelare här, men det är ju egentligen Falke som styr.
Mm.
Så det är ju inte deras idé att göra det här egentligen. Ja, jag vet inte. Och det är klart, det här är en sak tror jag som gör att pjäsen är som, man kan se den på så många sätt och det är därför den lever, därför att det finns så många sätt att tolka allt det här som händer.
Mm. Vi kanske kan konstatera i alla fall att alla spelar ett spel och gör det för att få egen vinning.
Ja, så är det ju.
Och det blir väldigt tydligt i första akten, precis i starten, när Adele vill gå iväg på den här festen då hos prins Orlovsky, fast säger att hon ska till sin sjuka släkting. Rosalinde vill bli av med sin man för att få träffa sin älskare, och mannen som ska gå i fängelse vill också gå på fest, och då sjunger de en terzett. Ett väldigt litet utsnitt, men du och jag, vi skrattar här i bakgrunden båda två.
Ja, det är roligt varje gång, det är så himla bra gjort.
Ja.
Vad jag är ledsen!
Ja, sjunger Rosalinde.
Precis.
Något annat. Musiken signalerar någonting helt annat.
Exakt.
Men Johann Strauss, han var ju väldigt medveten om att den här musiken måste verkligen fastna med en gång. Han sa så här: om en operett ska kunna bli populär måste var och en kunna hitta någonting i den som passar hans eller hennes smak. Också människorna i galleriet, alltså de som inte hade råd med så tjusiga platser. De måste få med sig någonting hem som går lätt in i örat och som de sen utan ansträngning kan komma ihåg. För dessa människor har sällan pengar att köpa ett klaverutdrag för, och de har sällan ett eget piano. Då måste man verkligen göra det så bra som möjligt för dem, så att någonting fastnar direkt under föreställningen och stannar kvar i örat.
Mm.
Det är ganska fint och jämlikt sagt av Strauss.
Ja, men absolut. Samtidigt får man ju då vara lite försiktig så att man inte blir trött redan innan låten är slut. Så att man måste hitta den där balansen, att det är någonting som fastnar och som man vill höra igen i sitt huvud eller på något sätt, men utan att man blir uttråkad. Och det har han ju lyckats med naturligtvis, det tycker vi ju.
Men visste du det här, Sam? Johann Strauss tyckte inte om att dansa.
Nej.
Jo, det är faktiskt så. Han var inte alls förtjust i det. Det kan ha berott på att han tydligen var ganska folkskygg. Han gillade inte att röra sig i allt för stora folksamlingar. Men han visste ju i alla fall hur han skulle få upp andra på dansgolvet. Det kan vi vara glada för.
Ja.
Precis som med många andra omtyckta operor och operetter så har ju även musik ur Läderlappen hittat sin plats i andra sammanhang. Till exempel så plockade Hasse och Tage upp Läderlappsvalsen i sitt folkhems lustspel, Fröken Fleggmans mustasch.
Ursäkta mig, men det fattas. Alltså, det finns inget...
Vad fan tuggar ni om, människa? Sjung in!
Jo, på toaletten slumpades det så att papperet är slut.
Då kan ni ta de här aktierna.
Får man göra så här?
Ja, det tycker jag faktiskt att man får.
Man kan ju vid en första anblick tycka att den här historien är lättsam, ganska bagatellartad och snabbsmält. Men någonting säger mig så här avslutningsvis att du inte riktigt håller med om det, Sam.
Ja, som sagt, jag tycker nog att det är en seriös musikdramatik av operettkaraktär. Och för att det är möjligt på något sätt, känner jag. Vi talade ju om Glada änkan, och det tycker jag är mer av en champagneoperett som är en historia om ett litet land och hit och dit. Och det är liksom det är sånt som inte händer. Men ja, man går på fest så där och sen så dricker man lite och så tycker man att nej, men nu gör vi så här, spelar ett spratt med den här personen. Någonting som man kanske absolut inte skulle göra om man var nykter. Och som man egentligen inte tycker är roligt och som inte blir roligt för den personen. Mm. Och sen är spelet igång. Så att om man klär ut sig och man ljuger lite grann och låtsas lite, alltså sånt här, det här kan ju hända. Och det tror jag också är attraktionen i den här pjäsen. Det kittlar lite att ja, men det är faktiskt lite så här på riktigt.
Det kunde varit jag.
Det kunde varit jag faktiskt, ja, så är det.
Är det Strauss vill att publiken ska ha med sig hem, tror du?
Kanske, eller så sitter han där och så tycker han så här att när man gör något som man inte ska göra så ska man se till att ingen ser att man gör det man inte ska göra.
Mm. Man ska ljuga bra.
Precis, man måste ha bra att komma ihåg bara.
Ja, just det. Tack så mycket, Sam.
Tack.
För den här gången, och tack till dig som har lyssnat. Jag kan tipsa om att musiken i den här podden finns att lyssna mer av i den Spotify-lista som du hittar på Operaguidens sajt, sverigesradio.se. Där finns också fler avsnitt ur operetten än vi hann med här idag. På Operaguidens sajt finns också fler operaguider om andra pjäser för avlyssning i till exempel i appen Sveriges Radio Play. Nu är det slut. Hej då!